when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Enkelresa tar 7-8 månader. Då får man en månad borta på Mars. Det har att göra med hur jorden och Mars står i förhållande till varandra när de roterar runt solen. Så man kan ju bara åka, eller om man fast ska åka snabbt så kan man bara åka för en månad vartannat år. Kan man börja tänka på hur det var när man seglade till Amerika i början. Det tog ett antal veckor ungefär då.
Ja, hej och välkomna till podden Allt vi behöver veta om ny teknik. Det här är del 2 i vårt rymdprogram, eller hur Anna?
Precis, det var första delen var för några veckor sedan när vi hade Jessica Meir här som gäst här i podden.
Mm, och idag har vi originalet ska vi säga, Christer Fuglesang, som var den första svensken i rymden. Hej Christer!
Hej, hej! Trevligt att vara här.
Hur är läget?
Ja, det är bra.
Är du frisk?
Jag är frisk nu. Jag har skaffat mig antikroppar till mot covid, så det är bra. Då har man fixat det.
Precis. Och lite temat här är ju, vi ska prata om rymden och varför man egentligen ska skicka människor ut i rymden och hur långt man kan göra det.
Mm.
Vad har du för en relation till olika rymdprojekt idag?
Ja, dels är jag föreståndare på KTH Rymdcenter där vi då samlar forskare på KTH som forskar allt från att liksom jobba med raketutveckling till hur människokroppen påverkas rymden, studerar liksom kosmisk strålning och sånt där. Sen så är jag rådgivare för Saab som tittar in i rymdmöjligheter. Och så försöker jag hänga med och läsa så mycket som jag hinner med om allt som försiggår i rymden.
Är Sverige duktiga på det här området?
Sverige är duktiga och vi har väldigt mycket duktiga människor. Vi har bra företag. Det skulle kunna vara ännu bättre om vi fick mera, ska säga, stöd till att utveckla det ännu mer.
Mer pengar helt enkelt.
Så är det ju alltid.
Ja. Vad är det viktigaste då för Sverige att hålla på med när det gäller olika rymdprojekt, tycker du?
Ja, viktigast. Men vi ska försöka använda våra fördelar. Och vi har ju en väldig fördel med rymdcentret S-Range uppe i Kiruna. Och att bygga ut det blir en fantastiskt bra investering. För att då ska du kunna skicka upp satelliter från Sverige.
Varför är det en fördel att det ligger uppe i Kiruna då?
Fördelen att den finns.
Att den finns.
Och det är väldigt mycket, ska jag säga, tomma ytor. Så att det är ingen stor risk att en raket slår ner någonstans. Så att det är den största fördelen. Annars är det egentligen bättre om man kan ha en uppskjutningsbas nära ekvatorn som möjligt. Men många av de satelliter som är användbara, så att säga, de ska ändå gå i polär bana, och då kan ni kunna skicka upp dem där uppe.
Men varför är det fördel att vara nära ekvatorn då?
Därför att då kan du ta hjälp av jordrotationen när du ska skicka upp den. Det svåraste är faktiskt inte att komma upp på en hög höjd, några 100 km höjd, utan det är att få så mycket hastighet så man inte trillar ner igen. Så det här är ju för ny teknik, som jag säger. Men om man är i låg bana så är ungefär 85% av energin är kinetisk energin som man måste skaffa sig och vara 15% för potentiell energi.
Men hur ser framtiden ut för Esrange då, om du skulle få bestämma att vara med?
Det är en bas där vi skickar upp satelliter med raketer från flera olika företag som nu håller på att utveckla raketer. Och det skapar då rymdjobb där uppe för Sverige. Det kommer stimulera till att göra bli så mycket mer övrigt i rymdintresse i Sverige. Så att, liksom, att man har en sån grej, det stimulerar och får ringa på vattnet. Det kommer göra mycket annat också.
Kommer det bli så då, tror du?
Det kommer bli så. Det går som alltid. Det går inte så fort som jag vill att det ska gå. Men staten har ju gått in och gett stöd. Saknas väl fortfarande allt som behövs. Men det kommer bli. Det gör det. Och sen hoppas jag också att vi kan utveckla det mot rymdturism där uppifrån, så att säga. Då skickar vi inte upp människor i banan runt jorden, men kan göra de här första som vi kallar rymdskutt. Alltså man kommer upp över 100 km höjd, det är där vi ser att per definition börjar rymden. Man kan uppleva tyngdlösheten 3-4 minuter och så tillbaka. Och det här har vi pratat om i många år nu, men det har fortfarande inte kommit igång riktigt. Men när det väl kommer igång så hoppas jag liksom att i Sverige blir en av de första platserna utanför USA när vi gör det här.
Ja, men jag känner igen det där. Vi har ju skrivit många artiklar på Ny Teknik om det här, liksom att inom så många år så kommer det här bli möjligt och så händer inte så mycket. Men om jag tänker på diskussionen vi har nu idag om klimatförändringar, utsläpp och flygresor överhuvudtaget, hur liksom klokt är det att ha rymdturism då med utsläpp?
De är fullständigt marginella. Det är ju klart att när vi börjar skicka upp miljontals människor i rymden och skickar lika mycket rymdskepp som vi då skickar flygplan, då måste man ju förhålla sig och göra någonting åt det. Men då får vi se till att vi har nått en punkt där vi kan framställa bränslet som används i rymdraketerna på ett grönt sätt. Och det kan man göra. Man kan använda framförallt det mest effektiva av alla kemiska ämnen. Flytande syre, flytande väte som ger vatten. Som i alla fall inte ger någon koldioxidutsläpp. Så att det är inte så mycket. Jag har faktiskt räknat lite på det här för att håller på och skissar på en förslag där man faktiskt skulle försöka i värsta fall kunna hjälpa till att hålla temperaturen nere på jorden ifall det blir för mycket växthuseffekt genom att skicka upp stora parasoll i rymden. Och det är klart, det är väldigt mycket man behöver skicka upp då. Då pratar vi om liksom tusentals om dagen under 20 års tid. Och då måste man ju faktiskt räkna på att det inte skapar inte mer koldioxid i luften i atmosfären än du kan hjälpa till här och så bromsar. Men det är fortfarande med de mängderna så är det försumbart jämfört med vad som görs idag med flygplan och bilar.
Vi nämnde ju då att Jessica Meir hade varit här hos oss i podden för några veckor sedan. Och ni känner ju varandra lite grann, tror jag. Och följde du hennes tid på ISS?
Ja, visst gjorde jag det. Det var ju jätteroligt att göra det. Jag var väldigt avundsjuk.
Är det någon skillnad mellan att vara på ISS nu och när du var där?
Nej, inte så stor skillnad. Ja, den största skillnaden är väl att de har den här kupolan. Det fantastiska utsikts... rummet kan man väl kalla det, med stora fönster som man ser jorden väldigt fint. Det fanns inte när jag var där. Däremot så hade rymdfärjan väldigt fina fönster så man kunde se jorden väldigt bra från den. Men det stora skillnaden är att jag var uppe två gånger två veckor. Medans Jessica och som i stort sett alla som är där uppe idag, de är uppe ett halvår i taget ungefär. Och det är ju en väldigt skillnad. Det är verkligen att bo och leva i rymden. Jag brukar säga att jag besökte rymden bara.
En sak som hon berättade för oss var ju att när hon skulle tillbaka till jorden i våras, att hon verkligen inte ville komma tillbaka. Hon ville vara kvar där. Hon tyckte att det var så härligt att vara på ISS. Längtar du tillbaka till rymden?
Ja, det gör jag. Och jag vill inte heller tillbaka. Men nu var min resa kortare i och för sig, 2 veckor som sagt. Jag tror de flesta som har varit uppe ett halvår, de känner sig ganska redo att komma tillbaka. Men det är också att de allra flesta som varit uppe i rymden, var det så kort eller länge, de längtar tillbaka och vill gärna upp igen.
Vad är det man längtar efter då?
Det är väl, för min del i alla fall, det är upplevelsen hur det är att uppleva en helt nytt sätt att leva, den tyngdlösheten. Det är de fantastiska vyerna ner mot jorden. Sen var det också fantastiskt så här, kamratskap. Det där liksom, det var en besättning. Man hade väldigt trevligt och roligt tillsammans. Man jobbade länge innan för att göra någonting. Och sen så gick det nästan allting riktigt bra också.
Vi ska säga då för lyssnarna att du gjorde ju två resor som du sa. Det var 2006 och 2008.
Nio, förlåt.
Sammanlagt 26 dagar.
Mm, 27.
26 dagar och 17 timmar.
Ja, precis.
Har jag läst. Och du berättade lite om hur det var och vad du tyckte om att vara där. Men har du några starkaste minnen från de här två resorna?
Ja, det är ju några. Första är ju starten, raketstarten. Framförallt det första då, när man vet att nu är jag faktiskt väg ut i rymden. Och det är en häftig upplevelse. Skakar och det är mycket krafter och sådär. Men det tar 8,5 minuter och sen kommer man upp i rymden. Och då sen så får man uppleva tyngdlöshet lång tid för första gången. Och kan man efter ett tag glida fram till ett fönster och se jorden. Sen så var det ju rymdpromenaderna. Det var ju de mest... största upplevelserna kanske under rymdresorna, att liksom komma utanför rymdfarkosten, att glida runt där på utsidan och se jorden, ja, helt fritt, liksom, att man ser allt som man vill. Det var de största upplevelserna.
Och du genomförde 5 rymdpromenader.
Mm.
Och den sista var lite speciell. Kan du berätta om den? Vad var det som hände?
Ja, den sista slutade inte kanske riktigt som jag ville, skulle jag, men det var på hjälmen så har vi någon grej man sätter fast, som är foolproof, som har kameror. Och det var en koppling, vi skulle koppla ihop en elgrej, som inte ville, liksom, fick inte ner kopplingen. Så först det var det min kompis Danny som skulle göra det, och han försökte det. Till slut så sa han, ja men Christer kanske gör det. Och det var två faktiskt. Och då lyckades jag få till den ena. Klart, då blir man ju riktigt så här, taggad. Det här går ju bra. Så kämpar den andra också. Men så plötsligt så hör jag dem säga, vad gör du Christer? Liksom. Ja, då hade jag inte varit tillräckligt uppmärksam. Så att den här hjälmen hade då fastnat någon kabel. När jag på där med de här kablarna så hade det på något sätt lyckats lossa den här extra grejen där kamerorna satt, och då såg det ju ut från marken som att jag började sväva runt där. Så då sa jag, vi får nog ge upp det där. Och sen så, nej, det var det på slutet här då, så att, ja, men det här var den sista grejen vi försökte få till. Men...
Så det var lite så här Hollywood-ögonblick då?
Ja, kanske det.
Men fick ni till den där andra kopplingen också?
Nej, men det var nog fel.
Den hänger löst där fortfarande?
Nej, utan nästa... gäng som åkte upp, de hade med sig någon grej som fixade till det sen.
Om du nu fick chansen, skulle du åka tillbaka till ISS? Absolut. Eller till månen? Ja, eller till Mars?
Ja då. Men det ska inte vara en enkelresa till Mars, brukar jag säga. Nej, det är inte jag som har valt att inte åka upp mer, utan det var min arbetsgivare som sa att nu ska vi nog... Nej, de sa inte rakt ut då, men nu måste vi skicka upp andra europeer ungefär. Nu har Sverige fått sitt.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Varför ska vi överhuvudtaget fortsätta skicka upp människor i rymden nu när robotutvecklingen går så fort? Är det inte bättre att skicka upp robotar i rymdfarkosterna?
Ja, men då ställer jag frågan till dig. Vad är det vi vill?
Mm. Ja, jag vill ju gärna se dig uppe i rymden och människor i rymden istället för robotar.
Men om vi bara vill lära oss mera om vad som händer och hur det ser ut och så, då blir det ju billigare att skicka robotar. Och därför skickar vi ju robotar till alla liksom solsystemets planeter och asteroider och kometer och så. Men om syftet är att vi ska lära oss människor att kunna bo på andra ställen. Vi ska kunna hitta ett sätt hur människor bor inte bara på jorden utan på andra planeter. Och jag tror att det är en bra utveckling för mänskligheten, vilket jag tror. Då måste ju skicka upp människor. Jag menar, annars är det inte, går det inte ihop liksom.
Nej.
Så anledningen att skicka upp människor, det är första hand för att lära oss hur det är att, för människor att leva i rymden. Sen så finns det mycket då som också görs effektivare när man har människor i rymden. Och det är därför vi har internationella rymdstationen byggd som den är. För att då kan astronauter vara där och göra väldigt mycket experiment. Många experimenten är helt automatiska robotar, liksom styrs från marken och sådär. Men det är en hel del som ändå blir mycket effektivare när människor hanterar det.
Mm.
Och framförallt så forskas det på människorna där. Det största forskningsområdet som just relaterar astronauterna, det är vad händer med astronauternas kroppar och psyken när de är där.
Du sa ju att du skulle gärna åka till Mars men inte på en enkel resa. Och nu är ju Elon Musk har ju gått ut och jobbar ju stenhårt för att om 4 år ska den första bemannade rymdfärden till Mars ske. Tror du att det här är möjligt?
Inte på 4 år. Däremot så kommer det ske. Men när det sker. Elon Musk har ju en fantastisk track record. Han har ju i princip lyckats genomföra allting han säger. Men aldrig på den tidshorisont som man säger från början. Och det är vad jag tror här också.
Men är det rimligt att tro att det kommer ske under på 20-talet?
2020-talet? Nej, jag tror det blir 2030-talet. Däremot så kommer vi vara tillbaka på månen på 2020-talet.
Mm. Det pågår ju någon form av rymdkapplöpning. Det är Elon Musk, det är Richard Branson, det är Jeff Bezos som investerar massor med pengar i olika typer av projekt. Vad betyder de här privata satsningarna för den totala rymdindustrin och rymdforskningen?
Det betyder jättemycket. Jag menar, det är det som hela tiden har varit en villkor för att man ska kunna få någon större bemannad rymdfart. Det har aldrig varit möjligt att tänka sig att all bemannad rymdfart och liksom kanske bosätta på Mars skulle ske med statliga pengar. Utan det måste finnas ett driv av kommersiella intressenter. Det är då först som det liksom blir någon riktig snurr på det. Du behöver statliga pengar när det är stora riskfyllda investeringar som inte någon vågar. Liksom ett företag kan inte göra det. Men nu har du nått till en nivå där då privata företag vågar ta de här riskerna. Och de, dessutom, en del av dem är ju ganska också idealistiska. Kanske inte ideella, men idealistiska. Jag menar, jag tror inte Elon Musk, han har inte satt igång det här projektet för att han tänkte att han skulle tjäna massa pengar på det. Utan snarare så att han tjänar pengar för att han ska kunna investera de övriga grejerna och bygga vidare och komma dit. Jeff Bezos, han har ju andra idéer. Han tänker sig snarare enorma rymdstäder, inte åka till Mars då. Men han är också lite så här, idealistisk där, att han hade möjligheten att skapa sitt finansiella imperium därför att det fanns en infrastruktur som heter internet, eller webb. Och det gav honom möjlighet att bygga det här Amazon. Nu vill han ge andra människor, unga, framtiden, liknande möjlighet genom att skapa en infrastruktur som finns för rymden, som någon annan då kan komma och få bra idéer och bygga vidare på. Så att det är tack vare de här. Alltså. Och jag skulle inte vilja kalla det rymdrace. Jag menar, det är väl lite grann som så här, ja, det är bilrace mellan olika bilfabriker som bygger bilar och så där. Ja, är det ett race? Det vet jag inte riktigt. Så ska jag inte kalla det.
Nej. Samtidigt som de här då privata aktörerna är aktiva, så börjar fler och fler nationer också bli aktiva och i olika rymdprogram. Vad betyder det? Exempelvis både Kina, USA och Förenade Arabemiraten skickar upp sonder nu.
Ja, det speglar det här att det blir lättare och billigare att skicka upp grejer. Och det blir fler och fler då som tar chansen. Rymd har också alltid varit ett prestigeområde så att säga. Så att många länder vill gärna då vara med och visa att vi är duktiga. Vi kan göra det här. Och det är ju därför. Så att där är det kanske en lite mera nytt rymdrace så att säga. Att Kina har kommit upp och i dagens läge, så att säga, världens näst största framstående rymdnation efter USA. Gått om Ryssland. Och det är helt klart att Kina har en tydlig ambition att själv då, de håller på att bygga en rymdstation nu. De håller på rätt mycket med utforskning av månen. De har inte sagt att de ska skicka människor till månen, men alla förväntar sig att det är det som liksom ligger i deras plan så att säga. Så, och det har nog, eller det har nog mer än nog, det har garanterat triggat på att USA, då USAs stat, då, vad säger man, administration, regering, presidenten har sagt att ja, men vi ska satsa på det här också, vi ska liksom satsa mera än man har gjort på ett tag.
Kan du föreställa dig hur det blir att resa till Mars? Hur kommer en resa gå till och hur kommer det att vara att genomföra den? Och hur kommer det att vara att vistas på Mars?
Ja, de första kommer antagligen att använda dagens raketteknologi. Och då betyder det att enkelresa tar 7-8 månader. Snabbaste tur och turresan blir 1,5 år. Och större den tiden då tillbringar man i tyngdlöshet i rymdfarkosten. Så att jag menar, det så blir det som att vara på internationella rymdstationen under väldigt lång tid. Den här korta resan, 1,5 år, då får man en månad borta på Mars. Och det är inte ens säkert att man allra första då gång kommer ens åka ner och landa där. Eller om alla landar. Så kommer det vara i början. Sen så börjar man väl då ganska tidigt antagligen börja bygga någon slags bas där. Därför att det är så långa resor som börjar man få. Och då nästa steg, eller näst kortaste, det är 3 år. Och det här att det inte går att välja lite med tider, det har att göra med hur jorden och Mars står i förhållande till varandra när de roterar runt solen. Så man kan ju bara åka, eller om man fast ska åka snabbt så kan man bara åka för en månad vart annat år. Så att nästa gång så åker man antagligen dit och ser man där 1,5 år sedan åker man tillbaka. Och då har man skickat dit massa grejer i förväg. Så att det finns liksom ordentligt med förnödenheter och reservdelar. Och det finns redan bränsle för att åka tillbaka. Så här. Man, det som A och O fram på sikt hela tiden, det är att man kan bygga upp system så att man kan utnyttja resurser som finns på platsen. Så att man inte behöver ta med sig allting från jorden. Alltså, och det finns ju som man då kan skapa sig raketbränsle för hembär i vägen. Man kan liksom göra syre från koldioxiden. Man kan skapa sig vatten och sånt där. Ja, vatten vet ju att det finns på Mars, men hur lätt det är tillgängligt gör sig vet vi väl inte ännu, så att säga. Sen så tror jag ju att så småningom så kommer man att utveckla bättre raketteknologi. Så då kommer det inte behöva ta månader, utan då kommer vi prata om veckor istället. Att åka från jorden till Mars eller tillbaka. Kan man börja tänka på hur det var när man seglade till Amerika i början. Det tog ett antal veckor, för då var jag på de tidsgångarna.
Men du sa på frågan om varför människor ska vara i rymden, så sa du att det är liksom en framtid du ser som möjlig och önskvärd, liksom, att människor ska kunna bo på andra planeter. Men varför egentligen?
Jag ser som att om man inte går framåt och utvidgar sig och hittar nya möjligheter, då kommer man stagnera, då kommer man småningom gå tillbaka. Så vad är framtidsvisionerna och möjligheterna för människor? Ja, det är att hitta nya platser i rymden att leva på. Jag säger inte att alla människor ska bo i rymden eller bo på Mars och sådär. Men det vore idiotiskt av oss att inte försöka skaffa den möjligheten om vi kan för de som vill. Sen behöver inte någon som inte vill sig bosätta sig på Mars, i alla fall inte så länge det finns en rimligt sätt att bo på jorden, och det hoppas vi verkligen. Det är inte så att vi ska se till att man kan bo på Mars därför att vi tror att jorden kommer bli obeboelig, absolut inte. Men det ger människor en ny liksom möjlighet, mänskligheten en ny möjlighet. Men antingen så går vi under som ras så att säga, eller art, ganska kort tid, så kan vi kanske förhoppningsvis leva som många andra raser i miljontals år. Och då behöver vi, tror jag, alltid visioner och gå vidare. Man vill alltid, finns alltid några som vill bestiga nästa höga berg och så vidare och leda vägen framåt.
Men när du åkte upp då 2006 första gången, hur mycket pratades det ens om att man skulle åka till Mars inom en rimlig framtid?
Alltså president Bush den äldre, redan han då på 90-talet, början på 90-talet, la fram en plan att nu ska vi åka till Mars. Så det är inget nytt. Det har ju liksom funnits hela tiden, men det är väl nu först som det börjar bli någorlunda realistiskt utan att kosta enormt mycket pengar, därför att tekniken har börjat komma ikapp, ska vi säga. Och hade det inte varit för kalla kriget så är det tveksamt om ens hade varit månen ännu. Därför att det var inte så att det fanns ett forskningsbehov eller något sånt där att åka till månen. Utan det var ett behov av att USA kände att de måste visa världen sig själva att de var bättre än då kommuniststaten Sovjetunionen. Och då, som hade börjat och låg före rymdracet. Och då satte man ett mål som var så svårt att man skulle hinna förbi Sovjetunionen och kunna liksom vinna det målet. Det var det som var drivkraften att åka till månen. Det är också någonting man måste liksom förstå varför det har blivit som det har blivit.
Du sa 20-30-talet för en marsresa. Vilka tekniska framsteg krävs det för att man ska kunna genomföra en marsresa? Vad är det vi behöver lära oss och bli bättre på?
En sak är det som Elon Musk håller på med SpaceX. Göra en raket som är helt återvinningsbar. Vilket gör att kostnaden för att skicka upp någonting i rymden blir faktor 100 billigare än det är idag. Och då kan man alltså plötsligt börja skicka upp massa grejer i rymden. Sen så behöver man då robusta grejer, tillförlitliga grejer som fungerar i 1,5 år. Eller åtminstone är så byggda att man kan reparera dem utan att få nya reservdelar från jorden. Och det är en flaskhals, ska jag säga. Vi har nu under många år förbättrat systemen på internationella rymdstationen, men de går ändå sönder då och då. Men då kan man ju ganska lätt få upp reservdelar från jorden i jämförelse. Och är det riktigt illa, ja, då har man alltid sin reserv livbåt med sig, kan man säga. Man är aldrig där utan en farkost man kan åka tillbaka med. Så man kan vara på sjukhus inom 24 timmar. Den möjligheten kommer inte heller finnas när man åker till Mars. Så att allt man har så att säga, med sig måste vara mycket säkrare och bättre än det vi har idag. Så, och sen så tror jag också att man behöver ha skaffat sig system som man redan har skickat till Mars i förväg. Som där producerar bränsle och en del andra grejer kanske.
Med coronapandemin som vi pratade om i början, vad skulle hända om man i en besättning på resan till Mars får med sig en allvarlig och en smittsam sjukdom?
Ja, det beror på hur allvarlig den är. Men om det vore corona så skulle det förmodligen bara vara så att de flesta blir sjuka mer eller mindre under ett tag. Förmodligen alla så pass friska från grunden att ingen av dem kommer bli allvarligt sjuka. Men om vi ser idag så är det ju nästan bara riktigt gamla som dör. Men det är klart att det kan finnas ännu värre sjukdomar man kan få med sig. Men det går ju alltid att hitta på scenarier där vad som helst kan hända.
Men det måste ju ha förekommit att astronauter har blivit sjuka på ISS.
Ja, det har nog lite grann. Men aldrig någonting som har varit så illa att man har behövt ta ner någon i förväg. Däremot så vet jag att ryssarna har haft rymdstationen ända sedan början på 70-talet. Man har sagt att nu har vi haft rymdstationen i ISS permanent bemannad över 20 år. Ja, det är ju sant. Men om man går tillbaka så har vi haft människor i rymden större delen de senaste 50 åren faktiskt. Men, och där vet jag att det har varit ett eller ett par fall där man har tagit ner folk.
Om man tänker sig de här första marsresorna som är just så här långa, hur ska man tänka när det gäller att sätta ihop en besättning som ska fungera? Vad behöver den ha för kunskaper? Vad behöver den ha för personligheter?
Ja, jag är inte psykolog, men det behövs ju absolut folk som är duktiga på att samarbeta. Det och det försöker man ju se till när man väljer ut astronauter. De har alltid försökt se till att det är det. Kanske inte de allra första, för det var ofta bara en the right stuff, enskilda piloterna. Men sen det som har gjort det. Sen vill man ju ha en mix, så att säga. Så att, absolut en läkare. Om det åker till Mars, och det är också så att vi vill passa på att göra forskning, så att det vore smart att ha någon, kanske en geolog, man vill ha någon riktigt smarta ingenjörer, datafolk, man vill ha någon som är väldigt smart, mjuk, men ändå kan vara fast med hösten som befälhavare. Det vill ha nog en lagom blandning, lika mycket killar som tjejer ska gissa på. Så det är väl några sånt man vill liksom mixa ihop det.
Är det någon typ av personlighet man inte vill ha med sig till Mars?
Oh ja, det är så många man kan tänka sig. Du kan tänka säkert många av dina vänner som du inte skulle vilja ha med, så det är nog inga problem.
Det finns ju någonting som heter overview-effekt, och det som är något som rymdfarare sägs bli påverkade av när de ser jorden på håll. Vad innebär egentligen den här effekten? Har du upplevt den?
Ja, kanske lite grann. Tanken är ju att man ser hur skör jorden är, hur liten den är. Och de som drabbades kanske mest och först av det var nog de första månfararna. Då hade ju ingen hade ju sett faktiskt att jorden som så liten. Jag menar, det var inte mycket större än vad månen är härifrån. Och då fanns inga bilder på det heller. När man åker upp i rymden idag så har man ju sett väldigt mycket alla de här bilderna. Så man vet ju ungefär vad man förväntar sig. Trots det så klart att det är alltid speciellt när man ser det med egna ögon. Och man ser liksom hur tunn atmosfären är. Man ser inga gränser. Det tar bara, även om vi inte är långt bort så att jorden ser liten ut, så tar det bara 90 minuter att åka ett varv runt jorden. Och då får man ju känsla att den är inte så stor. Och så vet vi vad som pågår där nere. Och liksom känner att det här måste man ju ta hand om. Det här måste vi ta hand om tillsammans. Precis som när jag var uppe då andra resan, då var vi 13 astronauter från 5 olika länder på den internationella rymdstationen. Och vi jobbade tillsammans, löste problemen tillsammans och allt sånt där. Och då känner man att det här måste vi göra samma sak ner på jorden.
Mm. Har du ändrat, eller har ditt liv på något sätt förändrats sen du kom tillbaka jämfört med den du var före du åkte upp?
Ja, det är så svårt att säga. Jag menar, allt man gör påverkas, men ja, jag menar, det är antagligen det som gjort mest du har blivit förändrad, det är all den uppmärksamhet som du har väckt, så att säga. Det har gett mig helt andra möjligheter och fått ett annat liv än jag, så att säga, hade innan då. Mm. Men hur mycket psykiskt, så att säga, då, som jag skulle ha påverkats av resan i sig som har ändrat, det tycker jag, det är väldigt svårt att säga.
Vi ska snart avsluta för vi vet att du ska iväg på ett annat möte. Men innan vi skulle träffa dig så berättade jag för min son som är 10 år att du skulle komma till podden. Och undrar om han kunde ställa en fråga. Och då var hans fråga är, finns det liv i rymden någon annanstans än på jorden?
Det är alldeles övertygad om att det, och det är i stort sett alla forskare övertygade om. Sen är frågan om var och hur nära, vilken typ av liv så att säga. Enkla livsformer kan mycket väl finnas på andra ställen i vårt solsystem. Vi har inte liksom spanat in Mars tillräckligt mycket. Vi vet att det finns månar runt Jupiter som har vatten. Där skulle det kunna finnas liv. Men då är det sannolikt bara väldigt typ mikrober och någonting i den stilen. Jag är också övertygad om att det finns, jag kallar det intelligent om vi nu tycker att vi är intelligenta, men någon slags civilisation då på andra ställen också. Men det är nog så att det är så sällsynt att vi kanske aldrig får kontakt med några. Vi kanske är de enda som just nu i alla fall har en civilisation i hela vår galax, Vintergatan. Och sen finns det lika många galaxer inom vår observerbara universum som finns stjärnor här i Vintergatan, så ett antal 100 miljarder. Så att sannolikheten att det inte skulle finnas civilisation någon annanstans också, det anser jag vara liksom noll då, då. Men kommer någon gång få kontakt med dem? Är de inte så nära? Aj, antagligen inte, i alla fall inte på väldigt lång tid.
Innan vi avslutar så sista frågan. Vi pratar 2030, så kanske 2030-talet kanske vi kan landa på Mars. Men nu månen, tror jag att vi klarar det 2024 tror jag det är, va? Som är målet, 2025.
Målet är 2024, men det kommer inte ske, det är helt övertygad om. Anledningen är att NASA kommer inte få så mycket pengar till resurser som behövs för att klara av att göra det i tid. Det är inte lika viktigt idag för USA att kunna göra 2024 som det var på 60-talet att göra 1969. Så därför tror jag inte det kommer ske 2024, men det kommer antagligen senare, år senare, 26, 27, 28 där omkring.
Men vad är sannolikheten då att Kina överraskar och lyckas snabbare?
Ja, jag skulle säga att Kina skulle göra det för inte bara USA utan internationell kollaboration där Sverige ingår via ESA. Skulle jag säga, ja, jag ger dem 10% chans.
Ja, det är i alla fall något. Stort tack Jesse för att du kom hit.
Det var roligt. Tack så mycket.
Tack. Då tackar vi Christer Fuglesang för att han tog sig tid att komma förbi Ny Tekniks poddstudio här på Fleminggatan i Stockholm. Det här var ju del 2 av våra rymdavsnitt. Det första handlade om Jessica Meyers och hennes färd upp till den internationella rymdstationen ISS. Avsnittet finner du på alla vanliga poddplattformar och givetvis på nyteknik.se. Klicka gärna på prenumerera så missar du inget avsnitt och tipsa gärna andra som du tycker bör lyssna på den här podden. Vi är tillbaka till nästa vecka som vanligt. Tack så mycket. Hej då!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.